Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hi, I'm John Duer. I'm going to show you how to clap your hands. It's important to know how to clap your hands for many reasons. Audience retention index, scaring elephants off the property, after-school drug-free activities, framing pictures on the wall, making noise a lot, and handling your ice cream.
Jag kan göra en klapp då.
Ska du göra en CP-klapp eller en riktig?
Jag börjar med en CP-klapp.
När du drar igång, Henke, så kan du väl...
Vi kör väl igång på en gång. What is the source?
One, two, three, send it!
Hej allihopa, välkomna till ett nytt avsnitt av Driftpodden. Med oss såklart mig, Henrik Andersson. Vid min virtuella sida har jag då såklart Christer Hägglund. Tjena Christer.
Tjena, tjena.
Och så har vi Robban Strandberg här också. Tjena Robban.
Hejsan, hej.
Du var ju inte med förra gången, men du är frisk och kry nu.
Ja, nu är jag det. Jag satt ju hemma där och tyckte att det här med covid-19 lät som en asball grej. Så jag måste testa och se om det är lika jävligt som det är. Och då fick jag någon lindrig version, så det var ju riktigt jävla illa kan jag säga. Jag kan inte komma på att jag har varit så där risig någonsin. Men det var inte så pass att jag var tvungen att hamna på sjukan, utan man låg mest bara hemma och sjåpa i tre veckor och mådde bara keken.
Det var typ man call cold gunger 3 då.
Ja, jag ringde ju till så här sjukvårdsupplysningen och någon sån här familjeläkare, och de har ju någon sån här liten checklista de går igenom, och jag checkade av alla utom typ svår diarré och grov andnöd. Så, det måste ju vara jättebra att ha den där torrhostan och svår diarré. Det kan ju vara riktigt mysigt. Men det som var mest freaky, det var ju det att man har ju varit förkyld och åkt på en riktig sån här man cold förut, men jag tappade liksom smaken och doften, och det var inte så att den var avtrappad, utan den existerade inte alls. Man kunde öppna en sån här burk med typ inlagd gurka med ättika i, köra ner halva huvudet och ta ett djupt andetag, och så bara hopp, ingenting luktade.
Ypperligt tillfälle för att käka surströmming, man tror.
Nej.
Det är doften man vill åt.
Ja, nej, även fast jag är norrlänning då. Jag utger mig för våra norrlänning. Så...
Säg inte att du inte äter surströmming.
Men för guds skull, jag kan inte äta någonting som luktar sämre än ett par gamla... Som nej, luktar ju värre än Henkes arbetsskor. Det vägrar ju äta.
Alltså. Ja, det är... ni som har bevittnat det är ungefär lika, ja.
Alltså, jag förstår inte på hela den här grejen.
Ja, nu vet vi vad vi ska äta på Driftpoddens firmafest.
Åh, fy satan!
Jag står för klärnyper.
Ja, jag tänkte gå ut och få att någon hosta lite lätt på mig, så det blir en sån här relapse.
I alla fall, varmt välkomna. Dagens avsnitt så har vi ingen intervju som vi kommer varva med.
Nej.
Utan nu får ni alltså stå ut med oss hela tiden. Det är trevligt, eller hur?
Ja, vi har mycket vi ska prata om, så att det får vi hoppas går bra.
Ja, för en gångs skull har vi ju faktiskt något att rapportera, så att säga. Det har ju faktiskt hänt grejer.
Jo, och sen ska vi säga det också kanske att vi gör ett litet försök nu här och höja takten lite grann och komma ut med ett avsnitt varje vecka. Känna på det lite grann och se hur det känns att vi kommer med ett intervjuavsnitt en vecka och så ett sånt här snackavsnitt veckan därpå och så sen ett intervjuavsnitt igen och så vidare. Så att vi försöker varva lite grann. Vi har ju fått lite reaktioner på att folk tycker om, en del tycker om de här snackavsnitten och en del tycker om att få höra, mestadels förare är ju då intervjuavsnitten, så att vi försöker göra alla nöjda och glada.
Ja, och sen så när allting väl rullar igång så kommer vi även försöka ha lite kortare inslag på plats. Alltså under själva tävlingen.
Absolut, ja.
Det var väl lite tanken att ha gjort något sånt här litet, vad ska man säga, inslag från banan i helgen som var, men det var vädermässigt var det inte. Nej, vi kommer säkert återkomma till det, men det var som det brukar vara när det driftas, helt enkelt.
Ösregn.
Ja.
Och det är ju så att alltså, vi klarar av det mesta, men vädret, det rår vi inte för.
Nej, inte än.
Nej.
Vi får väl fråga vår husmaskott Kim ifall han kan göra någon liten grej åt det där, för det borde ju han lätt kunna fixa.
Mm, ja, det tycker man ju.
Ja, nu när han inte behöver liksom böja tid och rum längre så kan han ju fokusera på det istället.
Precis! Det kommer säga Nordkoreanska ambassaden, om de nu har någon sån i Sverige, kommer säkert att liksom börja sponsra den här podden när den är färdigt.
Eller så stänger de ner oss. För att ja, de inte vill att...
kan vara att man ser liksom, vad är det för svampmål utanför fönstret?
Ja, nu känner jag att jag måste få tipsa om en podd faktiskt. En P3-dokumentär som heter Smugglingsskandalen vid Nordkoreanska ambassaden, tror jag den heter. Ambassaden fick ju nämligen inga pengar från hemlandet att leva på, så att säga. Så de levde på att smuggla cigaretter.
Ja,
riktigt intressant podd faktiskt. Men det var ett stickspår.
Ja.
Då kan jag passa på att tipsa om förra avsnittet vi hade var ju intervju med Kevin Brunberg.
Precis, det var jätteintressant och jättekul att prata med Kevin. Populär kille sådär, och innan podden så sa han, innan vi började spela in så sa han att det här, han kändes inte så bekväm med att snacka. Och sen så var det ju precis som man stoppade en 5-krona igen och det bara rulla på. Och jag tyckte det vart en riktigt bra podd. Jätteintressant. Och vi ser på lyssnarsiffrorna också att den är uppskattad. Så att jag tycker den blev jättebra. Sen så har jag pratat lite grann med Kevin. Han var lite nyfiken själv på hur inspelningen hade gått. Ja, jag berättade att vi hade bra siffror och sådär. Och då berättade han att han hade faktiskt eventuellt fått tag i en spotter. Tack vare podden.
Nej, vad kul!
Ja, visst.
Ja, men det är kul att veta.
Det var inte riktigt, riktigt klart än. Så han ville inte säga vem det var. Men det var en som hade hört av sig efter podden i alla fall. Som han tyckte verkar lovande. Så att det ska bli jättekul. Och det är ju superkul när vi kan hjälpa till med sådana grejer.
Kanske den killen kan vara med i vårt framtida spotteravsnitt.
Ja, varför inte?
Det tror jag nog.
Ja, för det kan vi också flagga för. Att vi håller på och skissar på ett avsnitt med just spotters och dess funktion. Vi har väl inte satt riktigt när vi ska göra det, men det finns med i pipen.
Det är så pass nära så det ligger ju, vi har ju gjort en planering för det i alla fall.
Ja, och så kan vi börja med en av de skönaste nyheterna jag faktiskt har sett på länge. SDC kommer att rulla igång snart.
Jaha, jag trodde det var att det inte var Christer Pettersson som var skyldig.
Jaha, det där var inte fullt ens.
Nej, jag håller med Henke. Det är jätteskönt att se att SDC kommer igång och att SPF har ju hållit ihop det här. Och nu har ju de fått tillstånd av myndigheterna då att arrangera vissa tävlingar. Så att nu är bland annat driftingen och SDC clearad därifrån.
Hur var det där? Visst var det bara 50 i publik som var begränsat, medans arrangörer och deltagare, så att säga, där fanns det ingen begränsning för. Eller ja, man kan ju inte dyka upp med 50 personer i varje team, men alltså, ja, de räknades inte med de här 50.
Polisens hemsida, där står det en text om det här, och då skiljer de på de som är med och arrangerar och kör tävlingen. De ingår inte i de här 50.
Okej, men det är ju lysande.
Utan det är bara alltså publiken. Så publiken är en egen homogen grupp. Så det innebär ju i princip då att det kan vara hur mycket som helst som kör och arrangerar.
Ja, man måste ju ta hänsyn till det här avstånd och sånt där ändå, men ser vi premiärtävlingen på Mantorp Park till exempel, så finns det ju ganska gott om utrymmen där, även om de ska samsas med 51, MK 5100 kör ju sin sommarträff samtidigt, så tror jag nog att det ska finnas utrymme.
Ja, precis. Men serieanmälan är inte stängd än. Den stänger 1 juli, va?
Stämmer.
Då, de har väl fortfarande dörren öppen för, vad ska man säga, wildcard om du vill köra bara en tävling?
Ja, det är serieanmälan som stänger den 1 juli. Exakt när anmälan för wildcards till varje deltävling stänger, det vet jag inte riktigt. Men kan man säga till de som lyssnar på det här och funderar på och dra ett sånt wildcard, att vänta inte för länge med att höra av er till någon i utskottet och fråga det, utan...
Jag tänkte bara kolla så att det fortfarande var aktuellt, så de inte har liksom dragit tillbaka det här.
Nej, absolut.
Det hoppas jag nästan lite så här personligt, att det skulle vara jäkligt roligt om det kunde vara ett stående även nästa säsong, beroende på hur många deltagare som blir. Men och liksom kunna slänga in någon extra förare då och då, som någon lokal som inte kanske vill köra hela serien, men kan göra rätt bra ifrån sig även i en STC-tävling.
Det där är ju på två vis det, för mig som har lite dragning åt OCD-hållet. Att, det skulle ju vara, vi säger att Johan Andersson vill vara med och köra Mantorp-tävlingen, och så ser vi att Jimmy Gustafsson är en kandidat till att ta SM-guldet, han ska köra hela serien, och så får han möta Johan i första omgången och åka ut direkt i premiärtävlingen. Ja. Johan rycker på axlarna och skiter i det där, han ska ju inte vara med någon mer gång, men det var ju kul att slå ut Jimmy. Att det kan ju bli jättestora följder för de som engageras och ska köra hela säsongen. Men däremot så är det ett jätteplus för publiken och fansen. För de kommer att få se en del förare ställa upp som wildcards i de här tävlingarna. Det är jag helt övertygad om, som de inte hade fått sett överhuvudtaget annars. Så för den underhållningsdelens skull så ser jag det som jättepositivt.
Ja, det blir ju lite surt om de slår ut någon, så att säga.
Ja, men det ger ju samtidigt, så ger det ju förarna en knäpp på näsan att nu är det bäst att du har ditt A-game.
Mm.
Jag tror ju inte att 1-2 wildcards på varje tävling kommer ju liksom inte bli för mycket. Så det kan man ju nog i princip köra vilken serie som helst, men...
Ja, jag tänkte också att vi skulle dra startlistan här, och när vi ser startlistan i SM till exempel, så är det 18 stycken anmälda förare. Och 18 stycken anmälda förare vid en seriestart är för lite för att köra en topp 16 steg, därför att det kommer att falla ifrån bilar. Det kommer att vara de som kör sönder på träning och kval på respektive tävling. Någon åker inte på alla tävlingar och så vidare. Så att det kommer inte att gå ihop och få ihop en topp 16 stege på 18 anmälda under 4 deltävlingar. Det är jag helt övertygad om. Så därför så kommer ju också de här wildcardsen att fylla en funktion där.
Ja, för jag menar, förra året då, om vi backar tillbaka till förra året. Hur många var de då som var anmälda? Det var 36, va?
Ja, någonting sånt. Ja, det var uppåt 40 nästan.
Men ändå, så i vissa tävlingar så fick man knappt ihop en topp 16 steg liksom.
Hultsfred fick vi inte ihop en topp 16. Eller då blev den 16. Vi fick inte ihop en 32.
Ja, för då var det bara 23 tror jag. Eller något sånt där. Ja.
Ja, precis.
Nu har ju inte anmälan gått ut än. Och det kan ju ramla in ett gäng till. Vilket jag hoppas.
Men jag hoppas det.
Infon vi har nu är ju 18 stycken. Vi kan väl dra kalendern igen först.
Ja, jag kan ta den här då. Det är alltså Mantorp Park 16-17 juli, och det är ju enbart SM. Sen så är det Hultsfred 24-25 juli, SM och RM. Sundsvall Raceway 8-9 augusti, SM och RM. Fällfors 4-5 september, enbart SM som kör final. Mantorp Park 26-27 september, enbart RM som kör sin final där nere.
Ja, det var så det blev. Så Fällfors har ju SM-finalen och Mantorp RM-finalen.
Faran med att Fällfors ligger en bra bit upp i landet, att den har finalen, är ju det att det kan ju faktiskt vara så att det är rätt många, om de inser att men jag kan inte vara med och fighta som en topp 10-placering, då skiter de med lasta och åka helt enkelt.
Nej, men vi har diskuterat det där förut, att det dumma med att ha Sundsvall sist var det vi diskuterade då. Men då så fick vi till svar från någon som hade varit med längre att det var inget bättre än när Sundsvall låg mitt i serien heller. Det var ingen skillnad.
Ah, okej. Okay.
Nej, och det som är fördelen nu, eller fördelen, det blir ju ett komprimerat schema.
Ja, men det blir det ju absolut. Men sen en sak som jag hoppas kan locka lite grann är ju att Fällfors är en ny bana som många av de här SM-förarna aldrig har varit på. Så att de kan vara lite nyfikna på att åka dit och se hur det ser ut. Det är en ny anläggning som det är mycket buzz, mycket snack om. Liksom, så att man är nyfiken på att komma dit och titta.
Ja, det kanske inte bara är jag som är alldeles till med byxorna så fort jag säger Fällfors och Drifting i samma kombination.
Och sen, nej, så är det en ny anläggning som förhoppningsvis kommer vara med ett tag.
Ja, vi hoppas det.
Startlistan då? Jag kan börja. Simon Andersson från Finspång MS.
Fredrik Persson, Örebro Racing Club.
Erik Kadikis, Svedala MK.
Martin Freid, Hultsfreds Motorklubb.
Jimmy Gustafsson från Piteå MS. Han har väl ganska nära till Fällfors. Vad är det? 20-talet mil kanske?
Nej, det är inte det ens en gång. Det ligger mitt emellan Piteå och Skellefteå. Så det är ganska nära. Aha.
Ja, du ser.
Dennis Andersson, Osby MK.
Jimmy Karlsson, Hamre MK.
Johan Ingvaldsson, Hultsfreds MK.
Herman Jansson, SHR och Övik.
Jocke Andersson, Hamre MK.
Henrik Åkesson, Volvo MK.
Viktor Andersson, Växjö MS.
Mattias Bengtsson, MK Öresund.
Erik Kagg, Skellefteå MS.
Felix Lindvall, Älmhults Motorklubb.
Andreas Staberg, Hamre MK.
John Martinsson, SHRA Sundsvall.
Och Pontus Furbring, Hultsfreds MK.
Det är några namnkunniga.
Mm. Rätt mycket Nissan-bilar när man liksom sitter och kollar här i listan. Det är BMW, Nissan, och så har det stuck in någon enstaka, en stackars liten Toyota, och så är det några Volvo-bilar där. Sen det är liksom, that's it.
Ja, det är bara två Volvo-bilar.
Ja, men precis.
En 740 och en 945. Ja, det ska bli intressant att se, för att alla de här har ju faktiskt en chans, skulle jag säga.
Ja, det finns ju namnkunnigt folk här, till exempel Mattias Bengtsson, gammal RM-mästare. Felix Lindvall hade ju en fantastisk avslutning på förra säsongen, vann ju de två senare deltävlingarna. Pontus Furbring var ju tänkt köra nästdrift, men att han är med här nu då kanske indikerar att han är tveksam om nästdrift kommer att bli av överhuvudtaget.
Felix Lindvall, också en duktig kille. Jocke Andersson, likaså. Riktig vinnarskalle.
Också RM-mästare.
Ja, och så har vi då Andreas Staberg som körde väldigt bra på Iron Drift.
Eller inte glömma Herman i sin nybyggda kärra. De gånger vi har sett han köra nu har det sett riktigt bra. Han verkar trivas fruktansvärt bra i den här bilen. Och med tanke på att han var väl inte direkt helt upptrollad på läktaren förra säsongen, så nej, jag tror han kommer bli riktigt farlig i år faktiskt.
Ja, vi har ju många här som, alltså, man hör inte så mycket om dem, men när de väl sen sitter i bilen, det är då man märker, oj, oj, oj.
Jag skulle inte vilja stoppa ut huvudet eller sticka ut hakan och säga, den där killen tror jag kommer att finna.
Nej, vi har fler stycken här som mycket väl kan.
Det är liksom ett fält, men ingen av de här grabbarna ställer upp SM och liksom säger, men det är roligt att vara med. Jag är svårt att tro att man gör den satsningen bara för att det är kul att köra drifting. Jag tror att alla de här grabbarna, de vill ju innerst inne, jag menar, alla vill vinna SM, punkt slut. Och jag tror att många av de här har en väldigt, väldigt realistisk chans att lyckas med det. Men det är ju som sagt, det är liksom så här en liten chansspel hela det här också. Men det här, som säsongen såg ut i fjol, så det var ju liksom regnbana hela tiden, och det liksom ändrar ju förutsättningarna ganska drastiskt för alla.
Ja, det var ju per sekund liksom. 18 tappra i SM som vi vet om nu. Vi hoppas ju självklart på fler, men det är infon vi har idag. RM däremot, där är det lite fler, va?
Ja, det är några till.
Hur många har vi där?
22.
Ja, det var några till i alla fall. Ska vi dra dem också?
Då börjar vi med Filip Navrocki, Hultsfreds MK.
Tobias Inkerö, Falköping MK.
Rafael Akbari, Hultsfreds MK.
Niklas Andersson, Örebro Racing Club.
Anton Rengel, Växjö MK.
Albert Eriksson, Hamre MK.
Kim Pönninen, Hamre MK.
Tim Lindström, MK Rimo.
Teddy Klang, Hultsfreds MK.
Balder Pulsar, Rodden Custom RC.
Johannes Rydberg, Hultsfreds MK.
Niklas Hall, Hultsfreds MK.
Filip Josefsson, Hamre MK.
John Hellström, SHRA Sundsvall.
Filip Werner, Huddinge MK.
Kristoffer Norling, Rättvig RC.
Johan Jalkelid, SMK Trollhättan.
Robert Åhäll, MK 5100.
Hampus Gislen, SHRA Sundsvall.
Jim Nordqvist, Mitt Sverige MK.
Jonas Larsson, Vännäs MK.
Och slutligen Daniel Enarsson, Films MK. Mm. Ja, här fanns det också lite granna. Vi har ju då Jim Nordqvist såklart.
Även Jonas Larsson är ju ganska rutinerad. Kört RM flera år, körde Sverigecupen förra året, placerade sig bra där. Daniel Enarsson, kört också RM tidigare. Niklas Nisse Andersson, Volvo V70, körde RM också för några år sedan. En som vi redan har sett en hel del av är ju Johan Jalkelid i sin Volvo C70. Har kört på ett par träningskörningar nu med riktigt duktigt folk omkring sig.
Mm.
Det känns ju som RM:et är betydligt mycket öppnare. Alltså det är många som kan kliva fram i SM, absolut. Men i det här gänget så känns det ju ändå som man har ett rätt dålig koll. Det är många förare som är helt nya för mig.
Mm. Jo, alltså det är väldigt få som jag sett. Däremot så är det väldigt bra spritt över hela Sverige, tycker jag. Du har ett gäng upp i norr, du har ett gäng i mitten och du har ett gäng lite längre ner.
Ja, det ska bli jäkligt roligt. Jag ser fram emot faktiskt att kika på RM i år.
Det gör jag också. Vi får ju se det på åtminstone tre av deltävlingarna, så kommer de ju att köra tillsammans, så att vi får se. Nej, två tillsammans blir det, va?
Är det inte
Hultsfred och Sundsvall?
Ja, visst. Ja, de är inte med upp till Fällfors.
Nej, utan det är ju Hultsfred, Sundsvall och sen Mantorp då. Alltså som RM kör. Däremot så är det ju bra ju mer RM kan vara med och titta på stora klassen. Är man lite nyare i gamet så får du alltid tips och idéer. Och andra synvinklar på hur de väljer linjer och så vidare.
Sen är det ju återigen det här som vi har pratat om med flera av förarna. Att rodda ihop en tävlingssatsning är inte bara att köra bil.
Nej.
Nej, men det är allting ifrån vad ska du ha med dig i form av reservdelar. Hur ska du leva när du är på banan. Liksom, det är så otroligt mycket runt omkring allting. Så att jag tror att RM-förarna som är ganska nya inom tävlingsdriftingen, många av dem, de kan få jättemycket bra uppslag av att titta på hur ett välorganiserat och snyggt SM-team fungerar.
Men bara en sån sak som liksom, vem fixar käket medan de andra grabbarna och tjejerna håller på att skruva bil och rodda med det och liksom, jag menar, man måste ha liksom,
måste man.
Ja, men just, man måste ha en markservice runt omkring, en fungerande delar, och de är ju liksom minst lika, ärligt talat, nästan viktigare, för jag menar, har du inte det flödet runt omkring det, då spelar det ingen roll hur duktig det är och hur bra bil du har, för jag menar, har du inte förutsättningarna in i depån och liksom på sidan av banan, då är det ju rökt.
Ja, för men det kan ju vara så att du smackar in i muren sista sekunden på träningen, sista varvet, då har du inte mycket tid för att kunna fixa bilen till kvalet.
Nej, då gäller det att ha liksom ett team som vet vad de håller på med där och kan rycka in på en gång.
Ja, för då funkar det inte som förare till exempel åka in och, men jag ska ställa mig och brassa käkar då.
Ja, men precis. Eller jag måste åka in, ta av mig min tävlingsoverall, för jag får inte skruva i den här, åla mig in och byta någon bärarm, och sen ska jag in och hop byta kläder, se till att jag inte har dränkt resten av kläderna i någon soppa eller någonting som kanske har någon läckage, och sen in i bilen ut igen, och så det går ju inte liksom roddare solo. Det här är en lagsport som alla annan motorsport egentligen.
Ja, absolut.
Ja, men teamet är ju lika viktigt.
Ja, oh ja.
Själva bilen och körningen är ju egentligen en väldigt liten del av tävlingshelgen.
Ja, det är liksom, vad ska man säga, slutprodukten av allt arbete. Det är ju liksom det faktum att föraren kan sitta i teamets bil och köra. Det är ju liksom slutprodukten av allt slit.
Vad har vi haft mer då? Vi har haft en väldigt solig och trevlig helg i Hultsfred, fick vi rapport av från Björn.
Mm. Björn Bilsten var på plats där när Hultsfred Drift Track körde sina Drift Days, och det var ju då publikfritt naturligtvis också. En lördag och en söndag. Gott om förare var det. Mest på lördagen, men det var även en hel del på söndagen, och det var då som vi hade folk på plats. Björn var där och Amanda, vår skrivande reporter, var med också. Och även redaktör Lindgren var faktiskt på plats där och plåtade lite grann. Ja. Och sen körde de ju lite livestream också därifrån. Med direktsändningar från en drönare bland annat som de testade på lite grann. Och det var ett roligt experiment.
Visst är det, vad heter de? Indrone Production eller vad de heter som gjorde det?
Ja, det var det nog.
Ja, det behövs ju. Just drönaren verkar ju vara en grej som förut var en häftig grej. Men det har ju mer eller mindre blivit liksom en lite granna standard.
Ja, jag tyckte det där försöket som man gjorde där var så där bra, tycker jag. Men jag tycker inte att det hade så mycket med varken drönarföraren eller produktionen att göra, utan det var det faktum att det är en frikörning. Ja. Det är svårt för drönarföraren att följa frikörande bilar med otroligt varierande fart och kvalitet på förarna. Det var flera gånger man såg att han hade flytt i flygningen och följde med. Och så tvärsnurrade bilen eller han fick stopp eller missade en växel eller någonting. Och så flög han förbi och tvärvände och sådär. Och ett par gånger så tvekade han vilken bil han skulle följa och sådär. Och det är ju sånt där som man slipper helt och hållet i ett tävlingssammanhang. Så att jag tror att den där typen av filmning lämpar sig bättre för tävlingsdrifting än för frikörning. Och det var ju ett experiment också.
Ja, alltså i tävlingen då har du ju körschemat. Ja, du vet precis. Ju, här kommer det två bilar som ska tvinnas.
Och så bestämmer man det, att man följer leadbilen. Ja. Det är ju samma sak när vi kör våra livestreams också. Att om lead och chasebil kommer för långt ifrån varandra så följer vi leadbilen.
De som var där då fick en liten försmak utav Tobias Inkerö. Om ni kommer ihåg så nämnde vi hans namn under RM-startlistan.
Mm.
Han var med där och bjöd på många fina repor och körde riktigt inspirerande. Vilket låter väldigt lovande.
Så var det, och han är väl en av dem som kanske kommer att få lite press på sig i RM här, för att det ser riktigt lovande ut.
Hade vi någon annan rutinerad förare?
Ja, Tobias Olofsson, T-Parts Tobbe var ju där och körde lite grann bland annat. Och sen var ju Felix Lindvall och hans teamkompis och lite sånt där. Så att det var en hel del bra förare på plats där i Hultsfred. Och de har ju ryckt upp banan lite grann, området runt omkring och sådär. Röjt och greja lite grann där, så att det var väldigt snyggt och prydligt, har Björn berättat för oss.
Och sen så har vi Tobias Olofsson, hade ju en ny fräck livery, hörde vi?
Mm, ja, den är riktigt snygg, den har jag sett på bilden lite grann. Den ser jättebra ut faktiskt.
Men sen också Felix Lindvall verkar ha satt ihop ett väldigt schysst, så att säga, team.
Har väl inte hört så mycket om det där, men vi jobbar väl på saken och snackar lite grann med Felix om det där, så får vi se och höra lite grann. De är ju tre stycken bilar som har liknande liveries nu, så får vi höra lite mer om vad den där satsningen innebär.
Mm, precis. Sen har vi körning med instruktörer på Mittsverigebanan som var i helgen, va?
Mm, precis. Robban och jag var där.
Mm. Hur gick det?
Ja, det var ju lysande i början där. Det var ju till och med lite däckrök. Och sen så, vad kan det vara, en timme in? Eller vad var det? Det kanske var mindre än det, va?
Ja, det var 3/4, 50 minuter någonting. Då började regnet och kom.
Ja, då var det riktigt, riktigt blött. Och det var ju rätt många som var där som aldrig hade, ja, som bokstavligt talat skulle lära sig drifting. Och de hade det ju lite kämpigt när det var torrt. Och sen när det regnade var det ju liksom backwards entry och även samma vinkel ut ur alla kurvor. Så här. Så det var, de slet hårt, grabbarna som var där.
Nej, men tanken från arrangören då var ju att Jim Nordqvist och Herman Jansson skulle coacha lite grann. Och efter förarmötet med banchefen då, så tog Jim och Herman och snackade lite grann med dem som ville ha lite coaching och sådär. Skickade ut dem på banan och stod och kollade lite grann så där.
Var det några som passade
ja,
på?
Ja, det var några i alla fall. Men jag vet inte riktigt hur återkopplingen skedde och så där. Vi kunde inte se att de hade någon direkt kontakt med varandra eller någonting. Så att vi får väl se om vi kan snacka med någon lite senare här och höra
om det där gav. Intrycket man fick utifrån var att det var lite, vad ska vi säga Robban, det var lite ostrukturerat kan man väl säga kanske.
Jag hade nästan väntat mig att Jim och Herman skulle stå upp i det här. För på mittfärgbanan har de ett stort sekretariattorn och med tidtagning och grejer. Och nu har de riggat en kameraövervakning över hela området. Så du kan ju sitta inne i en liten studie där och se varenda kvadratcentimeter över hela banan och sköta lampor och såna här saker för att skicka ut rescue-grejer. Men jag hade förväntat mig att de två skulle stå uppe i det här tornet längst upp då, så man ser nästan hela banan. Man ser väl typ 80% av området i alla fall. Och kanske ha någon komradiokommunikation med grabbarna i bilarna på banan och liksom ge dem lite tips under färd så att säga. Men det kan vara lite utav att det vart en jäkla flopp med det här vädret, och det är ju ingens fel. Det kan man inte göra någonting åt. För jag menar, proppen gick lite ur där, för vi slutet där så satt jag och Jim och hans team och Hermans team inne i bottenvåningen där på sekretariatet och bara surra skit i stort sett. För det var ingen ute på banan under kanske 1,5-2 timmar där. För det vräkte ner.
Det var monsunregn.
Ja, det var Sundsvall Raceway-regn nästan. Som det var under SM-finalen där. Det var, och sen så när det sprack upp eller det avtog regnandet och till slut så slutade det helt. Men då kom ju liksom en dimbank in, så det var ju frisikt kanske 30 meter. Det vill man inte ligga och twinköra i direkt. Eller? Och, men då var det liksom Herman och
John Martinsson.
John Martinsson som var ute. John Hotboy Martinsson får han väl heta nu, med den där jättebakvingen han har skaffat. Han har ju skruvat dit. Han var inne på Esplanaden och röken parkbänk som man bultar fast bak där. Men det såg lite ballt ut. Jag gillar det där. Det är klart man ska ha fet jävla vinge på en driftbil. Vad ska man annars klippa fotograferna med?
Ja, nej, så vi får väl se. Men en annan sak som vi tyckte var rolig att se, det var ju den där Toyota Chasern.
Ja!
Som var med. Det är ju en ganska ovanlig bil här i Sverige, men den har ju driftats med ordentligt i Japan. Så det var kul att se en sån här faktiskt.
Ja, jag har ju varit och dreglat lite. Han brukar vara hälsa på någon som bor i samma bostadsområde med mig, för det där är en gatdreggad bil. Det är hans liksom daily driver. Men så har man ju stått, den står parkerad bara ett par bilplatser bredvid mig, så man har ju stått och lämnat stora dreggelfläckar på den här. Så jag sa åt honom att du får ju vara rädd om den där bilen, för en sån här bil har jag varit jaga länge och varit jävligt kåt på. Det finns ju inga att få tag i. Och så är såklart att han gjorde en annan miss och gick ju både på tvären och på bredden och ut i sandfållet lite då och då. Men på slutet så gjorde han ju tyvärr, och det missade jag, för då satt vi in och hade våra lilla kafferep med Herman och Jim där. Och då gick han ju av i sista böjen som jag uppfattade innan man kom ut på startmålrakan igen och slog bort fronten och bucklade till en skärm. Och det gjorde ont i hela själen att se.
Ja.
Och sen packade de och for ihop.
Ja, alltså det är ju inte dussin grejer på den bilen.
Nej, han svänger inte förbi Biltema och köper en ny vänster framskärm direkt.
Nej, vi ska höga tagen där killen, så får vi se hur illa det blev med bilen.
Ja, det såg inte så fasligt, men det gör ju ont i hela själen. För jag vet att han är lika förtjust i den här bilen som jag är, så att säga. Så det, nej, jag hoppas att de får till den där igen. Det var inte så extrema skador. Jag tror att det där går att fixa ganska smidigt.
Men det finns ingenting som dödar så mycket som dåligt väder. Så det kan ju bara knasa till det helt.
Ja,
det
var men som hände. Och så blir det ju det att är man en av de här killarna som är där för att lära sig drifta. För han sa ju det, jag är här för att lära mig. Jag har inte driftat så mycket alls. Det liksom, man såg i början att han var lite feg in. Och sen så fick han lite mer fart och lite mer flöde. Och han sa ju det att han ville liksom inte skrota bilen, och sen när det börjar regna då verkar det precis som att han helt plötsligt hade 700 hästar till varje gång han gick in i en kurva, för då var det ju så part, och det ligger ju så i den här korta driftslingan som de kör, som halva långa består av, så att säga. Den långa driftslingan är ju hela banracingbanan, så att säga, medan den korta, den viker ju höger efter startmål istället för vänster, och det är ju så otroligt mycket gummi där, så när det börjar regna på där, det har ju ingenstans att ta vägen.
Jag menar, när det ösregnar ner, då kan man ju till och med drifta ordentligt med en moppebil. Men jag tänkte på det, Jims goda hörsel.
Han var ju ute och jagade något missljud där ett tag. Han trodde det var någon kardanring som höll på att lossna lite grann, men sen var det inte det, så han var lite osäker. Han var lite nojig att det var någonting som inte var bra, men jag vet inte, jag hörde ingenting sen om han hittade något fel eller hur det var.
Nej, jag var osäker på om man lyckas lokalisera vad det var som var orsaken till det. Den stod ju på pallbockar eller på donkraft där inne bra länge i depån och de höll ju på att kolla under där. Men han var ju ute och körde någon veva efter det där sen han upptäckte det från början. Men ja, det var inte lika mycket körning som jag hade hoppats på faktiskt.
Nej, det är klart. Har man begränsad budget och sådär så är man ju försiktig för man vill ju hellre se vad det är för fel och åtgärda det än att fortsätta att gasa tills det rasar.
Ja, man åker ju inte på en sån här litet eventgrej och liksom satsa bilen.
Ja, precis. Och sen är det att om du först och främst lyckas höra när du sitter i bilen. Jag hör ju inte ens om jag sitter utan hjälm i min vanliga personbil och åker. Så hör man ett missljud så vill man ju åtminstone kolla, kan jag fixat? Då så, ska vi lämna Sverige en stund? Så tänkte vi gå in på NDC, eller säga Norwegian Drift Championship. Mm. Där inte mindre än 5 danska förare har anmält sig.
Precis, man kan väl koppla ihop det lite grann med att NDS då, det är mycket förkortningar där, men Nordic Drift Series, den här serien som mestadels gick i Danmark förra året, gick ju en del tävling även på Sturup i Skåne. Mm. Mm. När den blev inställd då, så på grund av den här osäkerheten som följer pandemin, så var det väl några förare som kände att de var lite motiverade att köra serie, så att nu har de anmält sig till den norska serien, och det är Jannik Rasmussen, Kasper Kristensen, Mads Andreasen, Thomas Lund Riedel och Mikkel Overgaard.
Overgaard är han som kör DMEC, eller Drift Masters European Championship.
Ja, precis.
Kan man tolka det som att han kanske inte väljer att satsa på DMEC i år, eller att han är osäker på om det kommer bli någon DMEC, eller vadå?
Jag har faktiskt ingen aning om han hade tänkt att köra DMEC om det hade blivit ett vanligt år så att säga, men det kan ju vara så.
En sak som är värt att påpeka här, även fast då de här danskarna kommer in och kör Norges mästerskap, så är licens och wildcard till Driftmasters är förbehållt för de norska tävlande.
Ja, precis. Det är ju den som blir norsk mästare. Det har ju egentligen inget med serien att göra, utan det är kopplat till den norska mästerskapstiteln. Och det är ju bara en förare med norsk licens som kan vinna den.
Så det innebär att du kan alltså komma tvåa fast ändå vinna mycket.
Och för de här danskarna då, så kan man väl tänka sig att det är en fördel nu när NDC har släppt sitt alternativa schema, eller så att säga sitt ändrade schema, att man kör ju en tävlingshelg och sen så kör man ju 2 tävlingar på 4 dagar i Lillesand. Och Lillesand ligger ju nära Kristiansand, och dit finns ju färjeförbindelse från Danmark, så att det är ju väldigt nära över om vi jämför med de här som ska åka från Hultsfred och Osby till Fällfors till exempel, så är ju bil- och båtresa till mellan Danmark och Kristiansand är ju ingenting. Och så dessutom så klämmer de av 2 tävlingar på samma tillfälle. Så att det förstår man ju att det blir ju ekonomiskt väldigt fördelaktigt för danskarna att vara med i den här serien nu.
Ja, väldigt. Jag drog mig till minnes nu att, säg då, hur långt kan det vara ifrån Skåne upp till Fällfors? 100 mil?
Jag skulle tänka mig från Osby är väl den som jag kan komma ihåg har längst att åka. Det är Dennis Andersson. Och jag skulle nog kunna gissa på att han har 120 kanske.
Tänker då, han åker till Fällfors, tävlar där och säger att han ska till Iron Drift. Han kommer ju få åka hur många mil som helst, för det ligger väl i närheten. Alltså datummässigt.
Jag tänkte säga, ska de köra Iron Drift i närheten av Fällfors? Fan vad ballt.
Eller i närheten av Osby.
Ja,
nej, men vi kan säga det först. 132 mil, så jag var lite ofta. Men som sagt, ska man ner dit då kommer det att bli långt. För det är väl, ja, hur var det nu då? Var det helgen efter Fällfors tror jag, va?
Ja, då lär du först åka upp 130 mil dit. Och sen 130 mil hem. Och sen åka typ 130 mil åt andra hållet. För det är väl ungefär så.
Från Fällfors ner till Ferropolis är det 334 mil. Det vill säga enkel resa är det 38 timmar han ska åka.
Ja, alltså jag avundas inte de som ska göra det. Jag vet inte vilka som ska det, men ja.
Det är lite drygt.
Ja, men du var ju nere i Tänke förra året och du körde ju ganska mycket. Du blev ju till och med porträttfotograferad i Tyskland. Du fick ju en jättefin bild på dig från Tyskland där som var tagen efter vägen.
Ja, de hade en sån här selfie-pinne där.
Ja, han hade en jättestor selfie-pinne vid vägen där.
IR-kamera, så ser man kepsen och så ser man jag sitta där med ratten.
Så du har inte på dig din Trump-mask när du kör någonstans alltså?
Nej, jag ska nog börja med det, tror jag.
Men det var billigt.
Ja, faktiskt. Det, vad var det?
30 euro. Euro.
Ja.
Va?
Ja. Stefan sa att det kostar 300. Då sa jag, oj, men euro? Nej, kronor.
I Tyskland?
Ja.
Oj.
Det gick ju inte så jättemycket över hastigheten.
Nej, det gjorde det naturligtvis inte.
Och det var byggområde där. Så att, men det var mitt i natten, nästan. Vi hade avslutat tävlingen och packat ihop allting. Och börja åkt tillbaks. Vi skulle parka utanför en sån här butik. Handla tullfritt. Och vi skulle sova där först. Så vi åkte på natten dit. Det enda jag kommer ihåg utav det. Är att det blixtrade rött. Så jag bara, rött? Det kan inte vara någon fartkamera.
Så du var den enda av oss som faktiskt fick en fortkörningsbot under fjolsäsongen? Alltså. Är det det du sitter och säger?
Ja, jag tror det.
Du måste lära dig köra lagligt, Henke. Du får inte hålla på att köra för fort.
Men Lucas talking.
Precis, jag tänkte precis säga det.
Jag fick inte en i samband med drifting fick jag inte en enda fortkörningsbot i fjol.
Vad gjorde du på mitt Sverigebanan när du var på väg därifrån då? Eller dit eller vad det var?
Nu tappar jag det här. Jag vet inte riktigt vad som händer.
Ljudteknikern tappar bort sig.
Ja. Men det var faktiskt intressant att bila igenom, ska jag säga. Jag började köra strax utanför Helsingborg. Sen körde vi Helsingborg över till Danmark. Sen körde jag Danmark. Sen så in i Tyskland. Så körde jag där 50 mil till Ferropolis. Sen var man sliten. Kan säga. För jag jobbade kväll före också. Så det var lite sliten. Men. Jag skulle göra det igen. Utan tvekan.
Jag håller på att försöka tala om så här intressanta roadtrips. Jag kommer ju aldrig att glömma bort när jag och Christer ska åka från Våler. Alltså det är fan. Det var magiskt. Vi måste nästan ta det. Någon så här, när vi har lite att göra, då ska vi berätta om våran resa från Våler. Och det där jävla vägbygget i Norge.
Mm. Och alla grusvägar och allting.
Ja. Det var ju inte ens grusvägar. Så det var ju liksom, vi åkte ju på någon sån här gränsposteringsväg. Alltså, det var ju inte ens en väg. Det var bara... det var roligt.
Man slutade ju på ett hygge.
Ja, men vi fick ju bara vända och åka tillbaka. För det var liksom slut på väg. Har vi haft en Grand Cherokee eller en Wrangler eller någonting sånt, då kanske vi hade kunnat ta oss 100 meter till. Men V90 var liksom inte the shit att åka med där.
Här uppe i Norrland kallar vi sånt där för basväg.
Ja, men det är ju såhär Europaväg 4 liksom, genom Sundsvall, ser lite ut sådär.
Men alltså, andra gången jag åkte in i Norge när jag skulle till Vålebanan så trodde jag att det är lugnt, jag kan ju vägen. Då hamnade jag också på någon jävla kalhygge någonstans. Jag var ju rädd för att nu hamnar väl i Sibirien och sånt där. Det var ju helt öde. Och grusvägen, det var ju en stig.
Men det sjuka var att de hade gjort sån här klassiska omrouting på grund av att jag vet inte om de skulle reparera någon bro som vi kom på när vi åkte ner dit på torsdagen. Och när vi skulle åka hem på söndagen så var det så här, ni måste åka den här vägen istället, tänkte jag. Ja, men där är en liten loop på typ en mil kanske så här då. Men efter så här en och en halv timme och vägarna varit bara smalare och smalare och smalare och vi följde de här jävla pilarna hela tiden. Det var inte så att vi tänkte, men här svänger vi höger istället. På slutet då gav vi upp. Då tyckte vi bara, fuck it. Vi gick med efter GPSen, kolla vart är svenska gränsen och så siktade vi på den i stort sett bara. Vi måste ta oss ur det här jävla godforsaken country. Men man hörde liksom banjo-musiken bara tona upp i bakgrunden eller vad de nu spelade nere. Så det var ju liksom bara fly
tillbaka.
Ja, men det var
liksom.
Bara fly tillbaka till Sverige. Jag visste inte att det fanns sån där vildmark så långt ner långt söderut i våra länder. Jag trodde det bara var här uppe hos oss om man åkte typ sidan om Fällfors där uppe. Där är det vackert och fint. Men jag trodde liksom det bara fanns sånt där. Men det här var ju... Och sen en lång bit av det här, när man kollar på GPSen, då var vi och körde exakt på svensk-norska gränsen. Och det där klassas ju fan inte som bilväg. Alltså. Men det var ju roligt.
Det var ju inte... i Sverige och åkte över till Norge och sen åkte vi från Norge över till Sverige, utan vi var ju i bägge länderna minst 4-5 gånger.
Ja, men det var ju, jag var i Norge ett tag och du var i Sverige ett tag när vi åkte liksom norrut på den här gränsen. Det var ju bara... Mm. Det var, till slut, alltså man... Jag vet inte hur många... Vi var säkert 3-4 plus timmar sen tack vare den här grejen som vi försökte hämta igen på vägen hem. Men mm. ja, det var roligt. Det var intressant. Det var ju första besöket på Vålerbanan. Men jag tänker nog hålla mig till asfalt på vägen hem nästa gång också faktiskt.
Mm. Ett tips om ni åker till Våler. Åk inte nattetid eller tidig morgon. Har aldrig sett så mycket djur stå och vara helt oförskämt ointresserad av att jag kommer där med bilen. Det var rådjur, det var älgar och järvar eller vad de heter, eller grävlingar. Och så kommer runt hörnet, runt kurvan i laglig hastighet ska tilläggas. Trött som en gnu. Och så ser man en stor älg som står mitt på vägen och tuggar gräs liksom. Man bara tittar på henne så bara, du får ju köra runt mig. liksom. Men bara okej. Okay. Håller till stora
fler,
vägar.
Var det någon fler som såg den där?
Älgen?
Ja.
Nej, det var bara jag. Så det kanske var min trötthet.
Du kanske borde ha stannat och sovit där ett tag.
Mm, ja.
The Black Dog, men... eller vad heter den där filmen med Patrick Swayze? man ser The Black Dog, då är man på att köra åt helvete.
Nej, fast, nej. För kurvan efter så var det ett rådjur. Och kurvan efter det så var det ett annat rådjur. Så att, ja. Mm.
Det är det som är faran när man kör de här tiderna på dygnet. Ja, man får ju liksom titta nästan mer i skogsbrynet än vad man får titta på väg.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Men den stora frågan öppnar sig. Kommer vi få en Europasäsong eller inte? Närmar sig den? Eller är det helt kört?
Ja, jag har ju varit väldigt skeptisk.
Mm, jag är det fortfarande, för jag har liksom inte...
Nej, folk brukar kalla mig för skeptiker sådär, men jag har ju sett som att det måste bli väldigt svårt att synka ihop alla regler, genom reseregler och så vidare i alla de här länderna som är påverkade av det här. Och tittar vi nu då på hur planen ligger och hur reglerna, det är ju Storbritannien, det är ju England, Teesside Autodrome som är först. Om svenskarna ska åka dit, då är det 14 dags karantän som gäller, så att de skulle behöva åka härifrån vid midsommar.
Mm.
Och sitta i karantän i 2 veckor där borta liksom för en tävling som ju ger exakt ganska noll i inkomst.
Vi pratar alltså om 50-talets förare från 20 länder.
Ja.
Som ska synkas ihop, och det är ju ja.
Vi har ju hört, vi återkommer väl till det lite grann sen under övre motorsport, men Formel 1 har ju haft och har ju jätteproblem med att rodda ihop sin säsong, och där ser jag ju som Driftmasters som små spelare i det sammanhanget liksom. Det är ju Liberty Media och Internationella Bilsportförbundet som står bakom Formel 1 idag. De har ju lite påtryckningsmedel i alla fall, som jag ser att organisationen bakom DMEC inte har överhuvudtaget.
Nej, det är lite skillnad på storlek så. Däremot så Driftmasters Facebook-sida har ju börjat hinta om att grejer kommer.
Ja, det har de gjort. Lite uppdateringar med Red Bull TV och sånt där, och sen så James Dean har vi pratat om förut, att jag bland annat följer på YouTube, och han har ju gjort ett rejält ryck med HGK i 92an. Och då säger han i det klippet att det börjar röra på sig och börjar bli dags för Europasäsong. Och då vet inte jag om han har någonting annat. Om han kanske kör nationell serie. Jag har sett att IDC börjar, eller IDS heter det väl nu, ja, har börjat sprattla till då den inhemska irländska serien kanske ska köra igång. Så att någonting har James Dean hört och någonting ska han köra.
Det kan ju mycket väl vara att han vill ha bilen redo för bägge. Både då irländska och även DMX om det kommer igång då.
Precis, så vi får väl se. Men ja, det sprattlar lite här och lite där. Men på det stora hela så är nog jag fortfarande väldigt, väldigt tveksam. Och det skulle vara jättetråkigt på många sätt, men samtidigt så finns det ju en liten då förhoppning att få Viktor och Linus Joensuu, Pontus Hartman och Christian Erlandsson kanske att ställa upp i SM istället.
Det vore faktiskt roliga tillägg. När många delar stannar av så har ju inte det stoppat GTR Motorpark. GTR Motorpark är ju då Gröndal. Som ni flesta då känner till, så Gröndal med sin driftbana har ju byggt väldigt mycket, och projektledaren med sina samarbetspartners Johan Häggblad är ju på väldigt stor frammarsch nu.
Ja, precis. De har ju byggt och de har ju asfalterat en del och av den nya bansträckningen då.
Hur mycket har de asfalterat nu egentligen? Det är en hel del.
Ja, jag vet inte. Det är en del i alla fall. Och det är de här delarna som korsar den gamla banan bland annat. Och det. Och då passade man ju även på att hyvla ner det här hoppet som har varit vid utgången av den röda muren. När man kör åt det vanliga hållet. Eller vad man ska säga. Så har det ju varit hopp där. Så då passade man ju på att hyvla ut det också. Så att, och la ny asfalt på den delen som var på, ja, den delen av den gamla bansträckningen.
Mm. Det står ju helt klart att han kommer ju få klart den banan, det är jag övertygad om. Men det kommer bli ett riktigt vasst välkomstcenter också. Med ja, typ 300 kvadrat där nere och 200 kvadrat där uppe i två år.
Ja, någonting sånt. De har ju, skalet har ju varit klart på det ett tag nu, men inredningen har inte kommit på plats. Men där skulle de väl börja bygga nu, som jag fattade, så att det pågår ganska mycket verksamhet där inne nu då, men det var lite svårt att få tag i vissa grejer, så att han var väl lite osäker i någon pressrelease jag såg om det skulle hinna bli klart till att den nya bandelen ska invigas, smyginvigas åtminstone med, de ska ju köra någonting som heter Prins Carl Philips Racing Pokal 28-30 augusti, och då var väl tanken att välkomstcentret skulle vara klart, men det är lite oklart nu om det kommer att vara så.
Ja, det har ju att göra med pandemin då. Svårt att få tag på grejer och så vidare.
Ja, precis. Det var fönster och dörrar och lite sånt som var svårt att få tag i, tror jag.
En bra sak som jag tycker som har genomsyrat hela det här bygget, det är det här att man försöker återanvända material.
Mm.
Hela start- och målrakan är ju byggd med 100% återanvänt material.
Mycket fyllnadsmassor och sånt som är återanvänt, vet jag.
Och det är alltså Johan Häggblad tillsammans med miljöchefen Jörgen Björnfot som har tänkt till väldigt mycket och satsat hårt på att göra det så miljövänligt som möjligt. Det är bra. Det är liksom framtidssäkrat.
Och det är bra att Häggblad har fått en bra radarpartner där som har god vad ska man säga, förankring där i närområdet. Han har väl jobbat både på Eskilstuna kommun och på energibolaget, tror jag, tidigare. Så att han har riktigt god förankring och verkar vara en driven kille också.
Mm. Och de har faktiskt haft en liten mini-invigning. Den 23-24 maj körde ett 40-tal förare, körde då sina kart och testade inför då den här Carl Philips Racing Pokal. Ja, men det är kul att det går framåt. Jag hoppas ju att den här satsningen inte gör att banan glider från driftingen. det har vi i för sig inte hört någonting om. Men.
Nej, nu är det ju lite så här, är glaset halvfullt eller halvtomt? Vi har inte hört någonting om någon drifting. Vi har inte hört någonting om att det inte ska bli av, men vi har å andra sidan inte hört att det ska bli någon driftingverksamhet heller. Så att vi får se, men vi får väl hoppas att det finns plats och utrymme även i fortsättningen för drifting på Gröndal.
Ja, det är ju Sveriges Ebitsu, sa de ju förut. Vad har vi mer då? SPFs förbundsmöte flyttat än en gång.
Ja, vi har berättat om att det var flyttat en gång, men nu har de ju flyttat fram det ytterligare nu då. Det skulle ju ha gått den 14 juni, alltså typ nu i veckan här. Men nu har man flyttat fram det ytterligare då till 5-6 september, och det ska då bero på Folkhälsomyndighetens riktlinjer om resor och samlingar. Nu vet vi att det blir lite lättningar på det där ganska snart, men...
Ja, dagen efter.
Vi tror väl att det kan finnas fler orsaker till det där. Jag vet inte, vi har väl hört lite tugg, eller hur, Robban, om att det kan gå lite tungt i den här rekryteringsprocessen med ny styrelse också.
Ja, det sprutar väl inte direkt in intresserade killar och tjejer som vill få sitta i styrelsen och få lite skit då, tänkte jag säga. Men de gör ju ett jäkla bra jobb i övrigt. Men ja, det är väl svårt. Men efter allt mediaståhej som har varit och... Ja, det måste ju, som jag ser det, så måste det tillsättas en helt ny styrelse. Sen är ju frågan om de kommer att avgå dem i styrelsen och så vidare då. Så den där soppan vill jag nästan inte ens ta i med tång längre.
Ja, SPFs förbundsstyrelse har väl inte varit någon styrelse som har förändrats heller. Den här konstellationen har väl suttit ganska länge. Och då blir det ju svårt om hela den ska bytas ut.
Ja, sen är ju frågan om alla parter vill bli utbytta, oavsett hur det blir med den här förtroendegrejen och så vidare. Och vad kommer att hända om, på vad ska man säga, fotfolksnivåer, om de anser att hela styrelsen ska bytas ut och så är det inga som tackar ja eller kommer med några förslag på ersättare, då sitter de ju där. Så jag menar, ska man kritisera och tycka att de där människorna gör fel, då ska man ju kunna dels komma med någon konstruktiv kritik, alternativt kunna kliva in och axla den rollen själv. Och liksom ta över det ansvaret. Och det är inte ett bara pilla lite med det är roligt med motorsport. Kolla, jag sitter med SPF-styrelsen någon kväll i veckan. Utan det där är nog ett bra jäkla hårt slit att få det där att rodda runt.
Absolut, det där är det.
För det här är inte liksom någon liten klubbgrej. Utan det här är liksom hela förbundsstyrelsen med en fruktansvärt massa medlemmar. Och det är säkert en jättestor process och bara klubba igenom. Lite som att försöka få stopp på ett hangarfartyg, kan jag tänka mig.
Mm. Sen måste man också komma ihåg att vi tar en sån som vårt närliggande exempel här i Sundsvall, Göran Svensson. Han är ordförande i SHR Sundsvall. Han är även distriktsordförande. Om en sån skulle bli påtänkt till en sån där position, det är absolut ingenting jag har hört, utan jag tar bara Göran som exempel nu. Då kommer ju han att behöva säga från sig sina uppdrag som han redan har, för det där kommer inte att gå att kombinera på något sätt. Så då blir det liksom en jättestor stol att fylla i klubben, det blir en stol att fylla i distriktet och så vidare. Så att det där är ju någonting som kanske får folk att tänka sig för en gång till också, för att vi har inte jättemycket folk som ställer upp ideellt och jobbar i föreningarna nu, så att det är inte så lätt att fylla de här tomma styrelseplatserna som kommer.
Ja, även om man skulle tycka det vore roligt att sitta med i SBFs styrelse, så är det ju ett jäkla ansvar. Du måste ju ha en rejäl kompetens bakom. Det kan inte vara ditt första styrelseuppdrag, om man så säger.
Nej.
Så jag hoppas verkligen att om Göran lyssnar på det här, så anmäl dig inte frivillig. Vi behöver ha kvar dig här uppe.
Det är i alla fall klart att ordförande och flera ledamöter kommer inte ställa upp på omval. Så det är några som har flaggat för att de inte kommer att vara kvar, oavsett hur det går då, så att säga. Men en styrelse brukar ju ha en rotation på folk, men då brukar det alltid finnas i pipen som fyller på.
Och det är väl det som inte finns här. Lite, ja, men så var det väl tänkt lite grann också. Ordföranden skulle ju avgå på det här mötet. Det var ju planerat, men då skulle han bli ledamot istället, och nu har ju han sagt ifrån sig det helt och hållet efter all den här turbulensen. Han avgick ju med omedelbar verkan och han vill inte bli invald som ledamot i styrelsen. Så
nej, precis.
Där blev det ju en stol till att fylla, så att säga. Så att Och sen då som sagt den här ansvarsfrihetsfrågan och vad den innebär och vad, hur valberedningen ser på den och så vidare. Det vet vi ju ingenting om och det kommer vi ju inte att få se förrän fram i september heller. Mm. Återigen, jag har sagt det förut men jag säger det igen. Jag hoppas att det inte är för att alla känslor ska få lägga sig. Och så kan man släta över det här lite snyggt för då tar det på gott. Kanske 5-6 månader sedan den värsta turbulensen var. Jag hoppas att det inte är så.
Ja, det skulle ju få förödande konsekvenser, för jag tror inte att det här är någonting som folk ute i stugorna så att säga har glömt.
Nej.
Det här känns ju som en sak som måste lösas ganska omgående, och ja, jag förstår ju att det kommer ju att ta tid att sätta ihop en styrelse, men det känns ju ganska brådskande akut. Nu när säsongerna börjar dra igång igen så känns det som att vi borde ha det här klart redan.
Mm. Mm.
Ja, absolut. Det är ju jätteviktigt. Den där oljetanken du pratar om, nu är det ju ingen som står styr den nästan.
Nej, men precis. För han har avgått.
Det finns ju en förbunds, vad heter det, en generalsekreterare och sånt där som sköter den dagliga driften, så är det ju. Men nej, det är inte bra i alla fall.
Det kan vara bra att röra om lite i dyngan ibland så att säga, och liksom byta ut lite folk på löpande band. Så här. Och nu är det ju tyvärr då risken att vi kanske måste byta ut mer än vad vi normalt skulle ha gjort, så att säga.
Mm. Ja, nog om det. SPF-styrelse. I höst får vi förhoppningsvis reda på en ny styrelse. Vi får hålla tummarna för det.
Ungefär däremot, samtidigt som vi drar till Fällfors.
Ja, precis. Däremot, med tanke på Fällfors, så lördag har de faktiskt en träningsdag på Drive Center Arena.
Så vitt vi vet så är det väl första gången det är ett allmänt drifting-event där.
Ja.
Ja, de har väl haft någon testloop där sen. De bjöd väl upp ett gäng förare för att prova den nya bansträckningen och säga så att den var okej.
Okay. Mm. De körde ju lite uppvisningskörning när STCC, vad det nu heter nu, körde där på midnattssolsloppet förra året.
Precis.
Men det var ju ingenting, det var ju inbjudnads-event så att säga.
Mm. Viktigt att veta är att träningen, den är endast öppen för förare med licens och bilar godkända enligt reglementerna Pro-Int, Semi-Pro och Modified. Så det är ju inget frikörningsevent, utan det är ju dedikerad träning kan man säga. Det kan också vara ett bra tillfälle för Fällfors att lägga en bana man kanske tänker så att någonting så här till SM, och så får förarna köra den och så kommer de med feedback.
Precis, så kan det vara.
Jag skulle tänka så om jag hade en bana i alla fall.
Nu får vi se om vi har någon möjlighet att ha någon på plats där. Jag själv har skolavslutning för sonen som slutar nian dagen innan det där, så att jag kan inte åka upp dit. Så vi får väl se om vi kan. Vi hoppas att vi kan ha någon där i alla fall.
Mm. Jag är lite uppbokad på söndagen där har ju SHR Sundsvall en träningsdag på Sundsvall Raceway också. Så jag hoppas att det är några förare kvar här uppe över norröver som kan komma ner och köra. Jag har inte hört om hur många anmälda det är eller så till det eventet. Men det krockar ju lite. Jag pratade med Herman till exempel. De kommer ju åka upp till Fällfors. Och de var ju osäkra på om de skulle hinna ner och vara med och köra på söndagen här då. Så det är väl lite oturligt att två sådana här event krockar med varandra. Och det är en bra bit emellan även för oss här uppe i norr så.
Men jag förstår Herman också, det är viktigt för honom att få känna på banan som kommer att hålla SM-finalen. Sundsvall var han och körde på för ett par veckor sedan, den har han kört på många gånger.
Ja, den kan han köra med en matt svartlackad framruta snart.
Ja, så att det förstår man ju verkligen att han gör det valet.
Klockan 9 på lördagen är det förarmöte, sen kör man mellan 10 och 3 i alla fall. Man har ju en chans till väldigt mycket tester, framförallt på underlaget då. Även om banan kanske inte blir exakt som den körs på SM, så har man ju fått chans att känna på fästet. Hur underlaget är.
Så är det.
Är man nyfiken så är det bara att gå in på Facebook och söka på Drive Center Arena. Så får vi säkert tag på mer info.
Vet du om det är fullt på anmälan där uppe eller om det finns platser kvar?
Jag har ingen koll på det.
Ja, okay.
Tänk om jag skulle sätta mig i min poddstudio. Dra igång nyckeln, åka upp.
Det tycker jag du ska göra. Så kan du lämna en liten rapport om vart vi ska kampa sen när vi åker upp sen.
Men det är ju några mil till.
Nej.
Hur långt är det från Sundsvall dit?
Från 30? Sundsvall och dit, ja. Typ 38 ska jag gissa på.
38? Ja, då får jag köra 75 mil. Enkel resa.
Ja, var 44 jag ska... till och med.
Det blir lite småslirigt där att köra.
Jag vet inte ens om min kära lilla bil orkar med den.
Du har 75 mil ganska priktigt upp.
7,5 timme? Nej. Nej, alltså jag kommer göra den resan i höst. För jag ska upp till Fällfors då. Vi kan ju ta pulsen på någon förare som är där.
Vi kanske kan fråga Joel om vi kan få lite sån här race report och hur det gick där uppe.
Ja.
Han får vara våran ambulerande rapporter på plats. Med betoning på ambulerande i hans fall. Alltså, han måste ha en skosponsor. Är det någon som sitter där ute i etern som har liksom pull på något skoföretag? Han är den enda inom hela driftingsporten som inte behöver en däcksponsor, han behöver en skosponsor.
Då är det Joel Steimer vi pratar om, som är Herman Janssons filmkille.
Det är den där lilla killen som ligger i ett streck. Han joggar nästan lika fort som Herman kör på banan ibland.
Med kameran, ja.
Ja, precis.
I alla fall, vi ska försöka få tag på lite info efter det. Hör ni som lyssnar på oss nu, det här avsnittet kom ut strax innan det där.
Målet är ju att hinna dänga ihop de här. Och de här ordbajsar avsnitten, om vi kallar dem för dem, de är lite mera klippmaterial än vad intervjuerna. Intervjun tog ju, en kvart att redigera det förra avsnittet. Och det här kanske tar 4 timmar eller någonting sådana här klipp.
Alla våra konstiga inlägg.
Ja, alla pauser och allt möjligt.
Vi får se. Vi tycker i alla fall att det är väldigt bra initiativ av Fällfors.
Oh ja.
Att köra den här träningsdagen och dedikera den då till just tävlingsdriftarna.
Ja, det är något nyttigt för dem på anläggningen också.
Ja, nog om det. Nu skulle jag vilja ge ett filmtips till er. Och då menar jag alla som lyssnar. Ni andra vet ju redan. Fredrik Asbö, eller Ösbö. Hur säger man Asbo?
Åsbö säger jag. Det är ett Åsbö, dubbel A som blir Å och så ett Ö på slutet.
Fredrik Åsbö, Becoming a Drift World Champion, filmat av RobiWorks.
Riktigt snygg film. Som ofta när det är RobiWorks. De gör ju snygga produktion.
Tänk, jag kommer aldrig glömma tjejen i RobiWorks. Alltså den människan var ju överallt. Gatebil Mantorp förra året. Men inte med en kamera, utan med klistermärken. Mm. Hon kittade upp det här gymkana-tävlingen som gick på en av kvällarna. Och hon klistrade upp RoboWorks överallt.
Jag tyckte det var väldigt skönt nu, Henrik, att du inte tog en lång konstpaus där när du sa jag kommer aldrig att glömma tjejen i RoboWorks.
Det enda jag kommer ihåg av RoboWorks-folket, det var när från Vålen när det låg en kille på curbsen i innerkurvan i en av de där, och tyckte att du kanske inte ska ligga just där när det är liksom de här driftnoobsen ute. Det kan bli en enhjulsbörnande 740 tvärs över, men ja, han låg kvar där.
Har du en kamera framför dig så är det en skyddsbarriär. Ah, det som händer i kameran, det händer inte dig rent fysiskt.
Jag vill nog hålla lite längre säkerhetsavstånd från bilarna än en decimeter faktiskt.
Du hade inte mått bra i Riga, Robban, kan jag säga.
Alltså?
Nej, där är de. Alltså. Ja. De där människorna, de producerar jättesnygga filmer som sagt. Men Arbetarskyddsstyrelsen skulle ju få spunk om de överhuvudtaget såg dem. För det är de, ni får ursäkta det, men de är inte klok.
Oh, nej, de är duktiga. Väldigt duktiga. Mm.
Oh ja.
Ska vi säga det också, att i den där filmen, det är ju Rimax bland annat som ligger bakom den där, så att det är ju lite reklamigt, och Fredrik berättar ju lite grann om hur bra hans motorer mår av Rimax lubricants och sådär. Så men det får man ta. Han berättar lite grann om sin historia och sådär, så att den är sevärd ändå.
Mm.
Ja, någon ska ju betala produktionen också.
Ja, men så är det ju.
Vad har vi mer då?
Vi har faktiskt en punkt som heter övrig motorsport. Nu mina kära enhjulsbörnande muppemors. Vi kan väl börja med Formel 1?
Ja, det tycker jag. Där har man ju lyckats fått igenom några slags undantag från de här reglerna i England. Så att de karantänsreglerna här, så att man ska kunna köra den här dubbeltävlingen på Silverstone i alla fall. Nu verkar det väl som att det blir 8 race som är klart så här långt.
Och 8 race är ju som av en ren slump det som krävs för att få utse en världsmästare.
Ja, just det. De får ju inte ha mindre än det.
Sen så vet jag ju att 15 lopp är en gräns som Liberty Media då, som äger Formel 1, gärna vill uppnå det, för att då är de fria från sina åtaganden till alla tv-bolag och så vidare. Kör de färre än 15 race, då måste de återbetala en del av de här tv-pengarna, och det är ju jättestora pengar naturligtvis. Men 8 är en bra början i alla fall, och då börjar man ju, det har ju varit klart ganska länge då, att man börjar Österrike, Red Bull Ring 3-5 juli, och sen så kör man där då även veckan efter 10-12 juli, och sen då så svänger man förbi Ungern och kör 17-19 juli, och sen bär det iväg då till England och Silverstone, där man kör först 31 juli till 2 augusti, och så sen igen 7-9 augusti.
Det är 2 veckor emellan då? Nej, 1 vecka emellan.
Ja, det är 1 vecka emellan. Sen så drar man ner till Spanien, Circuit de Catalunya, och 14-16 augusti. Upp till Belgien 2 veckor senare på Spa 28-30 augusti, och så sen så blir det Monza i Italien 4-6 september.
Och sen så har de ju ryck på mera då, om man säger, var inte Oman inblandat eller något sånt där?
Jo, grundidén har ju varit och sen att dra bort till typ Ryssland, Azerbaijan, Singapore och där bort över. Sedan bort till Asien och så Amerikas med USA och Brasilien, och så sen till arabvärlden på slutet då med Oman.
Mm. Men det är alltså bara det här som är satt att det kan genomföras, om man säger så då,
just ja, nu. Det är det här som är ganska klart. För tittar man nu hur det börjar se ut med den här pandemin i Asien, så har man ju haft vissa, det har blossat upp igen på vissa ställen. Tittar man på USA så skulle jag inte vilja åka till USA precis nu.
Nej.
I alla fall. Brasilien är ju total katastrof, och där har ju dessutom presidenten gått ut och lovat att loppet ska köras med publik.
Ja, dessutom.
Ja, dessutom. Så jag ska slänga upp en boll i luften här och säga att det kommer bara bli Formel 1 i Europa i år. Tror jag.
Ja, just nu. För att de här länderna vi sa nyss, de är ju bara i startgroparna, känns det som, utav pandemin.
Så att det kan bli så att man kompletterar med ytterligare någon tävling. Jag vet att det finns fler banor i Europa som är het på gröten. Vi vet att Tyskland har det varit några, Hockenheim bland annat och sådär. Så att det kan nog gå att få till ytterligare något race i Europa. Så kanske inte komma upp i 15 då, men något fler än de här 8 i alla fall.
Men om man säger så här, det finns egentligen ingenting som stoppar F1 från att köra samma schema igen.
Man har ju det här med att man inte får köra samma Grand Prix 2 gånger samma år. Så att nu har man ju gett de här lite konstiga namn då, som första på Red Bull Ring heter Rolex Grosser Preis von Österreich. Och sen heter den andra då Pirelli Grosser Preis der Steiermark. Det är liksom den, ska säga, länet eller det området där banan ligger. Mm. På Silverstone då är det Pirelli British Grand Prix, som det brukar vara. Och så sen så är det Emirates Formula One 70th Anniversary Grand Prix. Så att man håller ju på fortfarande med det där. Ja, och det där har vi ju sett tidigare också. När man körde 2 tävlingar i Tyskland, så var ju den ena Europas Grand Prix till exempel. Och det var ju 2 tävlingar i Italien ett tag också. Då var ju den ena var ju något annat sånt där pytteland. På det så håller man fortfarande på med det. Men absolut skulle man kunna köra samma arenor en gång till. Liksom.
Fast ja, de kan de hitta på ett tredje namn också då. I alla fall, F1 verkar vara som att de vill verkligen dra igång. Och det är ju stora värden i rullning, så att det är klart att de måste igång. En annan stor grej i Texas var ju då, eller som Gert Fylking sa, äntligen! Indycar har haft premiär.
Och äntligen, säger jag. Det var på ovalbanan i Texas. Genesis 300 körde de där, och det, tyvärr då, så var det ju helt tomma läktare som man såg. Det var, såg lite...
Det var ingen rolig bana att börja med.
Nej, det var väl liksom så här, kanske inte ska dundra igång med någon valbana det första man gör. Det brukar väl vara, vad heter det? Nu börjar bli ringrostig när det gäller Indy, men ja, det brukar ju vara gatbanor de börjar med då. Men det var liksom, ja, vad ska man säga, en hyfsat städad tävling för vårat premiärlopp då. I och för sig var det sats lite bilar i murar och lite avåkningar och grejer både under kvalträning och under själva racet. Men det var inte som det var, man hade förväntat sig, man har sett iRacing, att det var liksom bilar som var uppe 20-30 meter i luften och så trycker man på reset och så det bara fortsätter. De tog inte med sig iRacing-taktiken in på Indy-banan, och det är jag väldigt, väldigt glad för.
Ja, verkligen.
Och då såg man ju några av de här som verkligen glänste i iRacingen, de hamnar ju typ lite längre bak i fältet.
Ja, för det skiljer sig ganska mycket för att sitta virtuellt.
Ja, oja. Du har ju ingenting, det är ju inte ens samma bollpark så att säga. Men nej, det var ju lite avvaknande. Tyvärr då så var väl Felix en av dem som besökte muren där då. Det var lite drift-VM där med Ashley Dean. Han försökte köra om, jag tror det var Hinchcliffe som låg väl tre varv bak eller någonting sådär. Så försökte han komma, ta sig förbi. Han får komma ikapp Scott Dixon upp på en andra plats då och fighta som segern. Så då han gled förbi där först. När man såg det initiellt så såg det ut som de touchade hjul. Men det var nog någon deci emellan där. Så det var nog bara att båda två gled upp lite och kom ut i sådana här marbles. Så att det vart väl... Så han gick baklänges in i muren där då. Det var ju bara kexet av bakvagnen. Så det var jävligt sur. Man såg på tv-bilderna han satt och... Ja, om vi ska säga, jag är väldigt glad att det inte sitter en mick i bilarna tillsammans med den här kameran. För då har vi nog fått lära oss både ett och annat nytt skällsord där. Och han satt och bara bankade på den här svindyra ratten han hade. Var riktigt, riktigt besviken. För jag är helt övertygad om att han hade som sämst, absolut ruttnast sämst kommit två år i det loppet. Jag är helt övertygad om att han hade vunnit. Han såg så jävla stark ut.
Ja, för han knappade in på Dixon alltså, ja, det varje
där,
meter.
Det där. Dixon är all ära, men han får fan med vakta sig för Felix. Men det är lite roligt. Jag hade förväntat mig att, som i fjol så var Felix lite, han kändes inte riktigt hemma på ovalbanorna. Däremot Marcus gjorde jäkligt bra, mycket bättre ifrån sig på ovalbanorna. Men det gick lite, jag tyckte han var lite blek, Marcus, den här vännen. Jag vet inte riktigt orsaken varför, jag fokuserar inte så jäkla mycket. Jag var alldeles falsett för det gick så bra för Felix. Men jag tror Mackan gick i mål på 19 eller någonting sådär och Felix hamnade, jag är osäker på vad Felix hamnade på i slutändan efter den där. Det var tionde varvet.
Jag tror de blev platserna efter varandra, var 19 och 20.
Ja, jag tror det var någonting sånt där. Det var riktigt jävla surt. Och jag tror att det kommer att vara... De har ju den nya aeroscreenen på bilarna nu. Som ändrar ju liksom, vad ska man säga, hålet den slår i luften i de där fartarna. För vi pratar ju närmare snudd på 400 km i timmen och ligger och pumpar runt med de där. Och när du har gjort en sån pass stor aerodynamisk förändring så vet man inte riktigt hur luften beter sig runt bilen när den släpper. Så det kan vara, vad ska man säga, en ny aeroscreenens netcode som de skyller på i iRacing. Man ligger för nära, man vet inte riktigt hur turbulensen från bilen, som Hinchcliffe när han passerade den, och likadant Andretti hade just passerat före också, man vet inte hur luften beter sig. Jag tror inte teamen har riktigt koll på det än heller. Och det kan vara så att man inte kan ligga så där nära sidmässigt, utan den kan helt sonika bara plocka bort en massa luft som du är van, som tidigare modeller hade på dina vingar, som gjorde att du hade downforce i de stunderna.
Men sen var det dessutom så, som jag såg inte det där själv, men jag har lyssnat på andra som har analyserat och utvärderat att Andretti gjorde ju en väldigt snabb och väldigt oväntad manöver.
Ja,
som både Hinchcliffe och Marcus blev väldigt överraskade.
Ja, men precis. Jag tror att Andretti var vållande till den där grejen, men det är en sån race incident, så de har väl inte blamat någon för det där överhuvudtaget, men...
Nej.
Men den här aeroscreenen tror jag kan vara en del i liksom hela grejen. Och inte nog med att den beter sig aerodynamiskt annorlunda. När de körde nu då, när de brukar köra den här racet, så brukar det vara mycket tidigare på säsongen. Och det brukar vara mycket, 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 mycket svalare. Och nu var det, jag tror det var 38 plus någonstans i skuggan innan racet drog igång. Och i vanliga fall så är det kanske 50 plus grader i de här bilarna. Jag vill inte veta hur varmt det blir nu. För nu är det ju nästan vindstilla i kupén. Eller i cockpiten. Och jag kommer ihåg att de sa det på sändningen att Marcus Ericsson hade klagat, för han drack te hela vägen. Det fanns liksom inget kallt vatten kvar i hans vattenbehållare i bilen. Det var liksom ungefär som att dricka blaskigt jävla te. Det var liksom het vatten han satt och sög i sig. Och det lägger gå åt några liter när man sitter och pressar på de där farterna.
Ja, dessutom Marcus Ericsson, där åkte ju teamet på problem. Han låg över 10:e plats när tank vet du det.
Ja, den
tankryggen.
Ja, tankryggen ville väl inte riktigt vara med som den borde där då, men
nej, så han fick ju soppatorsk i slutet. Ja,
ja det. Det var en samling problem som gjorde det. Dels så var det problem med den där så att de inte fick i soppa. Sen så var det ju problem med någon elektronik och någon styrning så att hans varningssystemet eller den läste inte av mängden i tanken som den skulle. Och så det var någon mer grej också så att han hade, det var en seriegrej. Det är en helt ny bil det där som Marcus kör.
Ja, ja. Det är ett nytt team för han också, för han körde för ett annat team i fjol och nu kör han.
Jo, men och sen Chip Ganassi Racing har ju utökat från 2 till 3 bilar, så Marcus och
Scott Dixon.
Dixons bilar, de har ju gått tidigare, men Marcus bil är helt ny och då tyvärr då lite inkörningsproblem, och det har ju varit lite sparsamt med tester och sådär i år, så att då kan det väl bli sådana där barnsjukdomar.
Men båda förarna sa ju att den här iRacing-säsongen som de har haft, då har ju de haft sina tekniker och några spotters vid vissa tillfällen, har ju gjort att de har svetsats ihop ett mycket starkare team. Så de har ju liksom hittat varandra redan på off-seasonen så att säga, innan de då går igång ut i skarpt läge, om man så säger.
Men för mig som är ganska noob på Indy så blev jag lite förvånad över det här med att bilar som är varvade också får racea om platser. Liksom. I Formel 1 där är det ju blå flagg liksom, och då är det ju bara att flytta på sig.
Nej, här får du har ju hela tiden chansen att kunna kämpa tillbaka det på lidvarvet så att säga.
Däremot när det blir så safety car eller pace car, när den kommer ut, då kör ju de här som är varvade, de kör ju om den för att beta av.
De kör väl någon sån här lucky dog-grej. Jag vet inte, i första kön bakom en pace car så att säga, ett varv efter. Han kan ju få en så kallad lucky dog där de får köra ett varv runt och komma i kapp lead-bil, eller lead-varvet så att säga.
Ja, precis. Och då är man ju med i spelet igen ju. Så att säga.
Jo, men som Hinchcliffe som låg 3 varv bak. Jag förstår inte liksom att han fightas. Det är ingen illa ment om han, och det är liksom race. Det är klart det ska race. Alltså det var inte så att de touchar, men han kan ju kunna släppa av lite. För han ligger ju dock 3 varv efter när det är 10 varv kvar att köra av racet. Då känns det som att man kan chilla och ta det lite lugnt. Göra en Tony Canana och bara helt sonika överdriva sina vad ska man säga, sidoförflyttningar så att de andra har mycket, mycket lättare att komma förbi.
Ja.
Men det är det. Hinch har väl ingen permanent styrning i år, så han var väl lite helt på gröten och ville visa att han vill liksom visa att han fortfarande är med i matchen, för han är ju en av de som torskade på den här McLaren-intåget i Indycar och varit av med sin styrning, och likadant han och Mackan röker.
Men vet du, för Hinchcliffe skulle väl, han skulle ju inte förlorat någonting om han hade släppt förbi Felix.
Nej, ingenting.
Tyvärr då så får vi Indonördar vänta en hel månad.
Ja, det är ju den 4 juli på deras lilla partydag där borta som de kör.
Independence Day.
GMR Grand Prix på Indianapolis Motor Speedway. Det är en som, om jag uppfattar rätt, så är det en så kallad doubleheader. De kör både NASCAR och IndyCar den helgen där.
Ah.
Men då är det alltså en road course. Det är inte i ovalen.
Ja, nej, men precis. NASCARen kör väl oval här för mig. Tävling som gick i helgen i alla fall vanns av Scott Dixon. Och det var väl hans 47:e seger. Fjärde på den där banan. Tvåa kom Simon Pagenaud, han som vann Indy 500 förra året. Och tre var Joseph Newgarden, som är regerande mästare från 2019. Och är väl fortfarande en av dem som är en realistisk chans att plocka en till titel i rad. Men jag tror att det kommer att bli Dixon som städar här, om inte Will Power får sitt shit together. Och med en liten flik om att Felix är inte, och man ska inte räkna bort den killen i år. Jag tror att han kommer som sämst topp 5. Han har slutat lekt rookie. Nu är det allvar som gäller.
Sen har vi också en annan med svenska rötter i alla fall. Oliver Askew, han visade väl framfötterna tycker jag.
Ja.
En sak som jag tyckte var lite underhållande var ju när en av de mer rutinerade förarna i det här startfältet, Takuma Sato, hade sagt att man kanske skulle ta det lite chill, och eftersom det var första gången för säsongen, det var en oval bana med ganska hög hastighet och så där, att man skulle ta det lite lugnt och hålla någon centimeter extra marginal. Och det där tyckte jag ju var fantastiskt underhållande. För större dåre än Takuma Sato vet jag ju inte om jag känner till.
Nej, det är en folkraceförare som har fått möjlighet ja. Att köra lite Indycar. Det finns väl ingen som att trassla in sig och vara orsaken till så jävla mycket olyckor. Och blivit...
Nej, och det var ju samma i Formel 1 också.
Ja, ja. Men det är väl han och Simon Pagino har ju folk liksom hotat med att spöa. Will Power och Takuma Sato är väl inte direkt några killar som kommer att ha långa, varma, gosiga duschar ihop om man så säger.
Tappa inte två den där kan jag säga.
Nej, precis. De gillar inte varandra. Men jag saknar liksom det här med i iRacingen att höra att Will Power sitter och kallar alla andra förare för wanker. Jag tyckte det var jävligt underhållande, men nu får man inte höra det tyvärr.
Har ni inte tittat på IndyCar så gör det. Det finns mycket runt omkring.
Nu kommer jag säkert att reta upp en massa människor, men Formel 1, det är liksom en instegsserie till IndyCar i min värld.
Ja, där håller jag ju inte med det, men däremot så kommer man och det är ju faktiskt en hel del som talar för att Formel 1 kommer att gå mot ett reglement som mer liknar IndyCar med någon form av enhetsbilar på något sätt och sådär, för att man måste trycka ner de här helt hysteriska kostnaderna i Formel 1, och de har man ju satt där budgettaket och lite såna här grejer. Men det är ju många som tror att på lite längre sikt så kommer vi att hamna någonstans i någonting som ganska mycket liknar IndyCar.
Ja, men om Formel 1 ska överleva, speciellt nu när vi liksom är inne i en ganska hård, för jag menar, sjukdomen i all ära, det är liksom inte jättebra ett ekonomiskt för världen just nu. Och sen är det frågan om typ som team som, man har ju sett redan varningssignaler från Williams om att hur vidare de kommer att överleva. Och Renaults F1-team var det några rykten om att de var till sal ett tag, och sen gick de ut och dementerade och sådär. Och nu går det ett rykte om att Ferrari ska slås in i IndyCar-branschen nästa år, så att säga. Eller de håller åtminstone, de har tagit fram någon konceptbil där då, som de vill vara inne och grotta lite med.
Men det kopplar man väl delvis ihop med budgettaket i Formel 1. Att man har en massa folk som blir över och man vill inte sparka dem och göra sig av med dem. Utan då tittar man på nya serier istället som man skulle kunna engagera sig i. Men det kräver ju i så fall att man får bli motorleverantör åtminstone till IndyCar, och det är man ju inte idag. Idag finns det ju två motoralternativ och ett enhetschassi, så att, heter det Dallara eller det, någon sånt där heter väl chassitillverkaren, va? Och en skeva motor i ett sånt chassi, och så står det Ferrari på bilen, det är C, då skulle ju alltså en så Ferrari snurra som en propeller i sin grav.
Nej, men jag tycker det skulle vara ganska roligt att ge dem ett försök och se om det är så jävla lätt. Såg hur det gick för McLaren när de skulle in. Menar, det var ju deras stjärnnamn skulle kvala in och köra Indy 500, och det fick han ju inte. Det var ju massa noobs och rookies som spöade han där det året.
Är det Fernando Alonso du pratar om?
Jajamän, det gick ju lite sådär för han. Speciellt när du inte, det spelar ingen roll om du är Ferrari som har nästan till en obegränsad budget. För du har så hårda riktlinjer att köra på, så det spelar ingen roll att du har alla pengar i hela världen och all teknik i hela världen, när du har ett reglement som hindrar dig från att utnyttja alla dina resurser.
Ja, nej, det är intressant, och jag tror att Formel 1 behöver gå någon åt det där hållet också. Tittar man hur det nu har sett ut under ganska många år med total Mercedes-dominans och Red Bull och Ferrari som har varit med och dominerat under ganska många år också, så det är en sån total dominans att det är svårt att vända på det, och mycket av det där skulle man ju komma ifrån om man hade ett reglemente som mer likna IndyCar eller någonting åt det hållet.
Ja, det ska ju vara teamets arbete och förarnas prestation, inte teamchefens plånbok som köper. För nu kan det bara helt sonen, den som har mest pengar, den vinner Formel 1 VM. Det är liksom ingen diskussion om det.
Nej, har du 4 miljarder, då kan du köpa Formel 1 VM.
Och med det, grabbar, har vi faktiskt nått slutet för dagens podd.
Så du menar alltså att det blir ingen information om att Nordkorea har brutit all kommunikation med Sydkorea? Det är det jag menar alltså.
Nej, vi har ju inte fått tag i Kim Jong-un för att få en kommentar eftersom de har brutit all kontakt.
Han svarar ju inte. Vi ringde och det gick fram massa signaler. Det var ingen hemma där.
Han svarar inte, men däremot har känt mystiska vibrationer i golvet.
Kan vara så att han är på
väg. Han kanske gräver. Ja, han kanske gräver sig framåt.
Ja, ni är hjärtligt välkommen in på ett avsnitt. Alltså det skulle vara en ganska schysst scoop.
Jag är fortfarande lite rädd om att han är lite på väg ut ändå, är den där, och att hans syster kommer att ta över det där. Och
Ja, ja. Det vore lite bitter.
Ja, nej, vi fortsätter väl att hålla koll på Kim Jong-un och hans kompisar.
I och för sig, han kanske kan, istället för att böja tid och rum, så kanske han kan böja sig själv så att han böjer sig folk.
Ja, om man tittar på hans figur så är det jävligt svårt. Då tror jag nästan han har lättare att böja tid och rum faktiskt.
Ja, nästan.
Ja, kanske. I alla fall, jag hoppas ni har haft lika trevligt som vi har haft. Och vi kommer tillbaka med ett nytt avsnitt redan nästa vecka igen. Så alla ni som ska vara involverade i tävlingar, se för guds skull till och förklart allting, för snart rullar det igång. Hej då Christer!
Hej då!
Hej då Robban!
Hej då!
Tack för att du har lyssnat. Lyssna gärna på våra tidigare... Nu kommer det nyheter här i teleprintern. Då ska vi se. Det är Formula Drift-nyheter faktiskt som kommer in här i sista sekunden. Ny kalender från Formula Drift. Där man kommer att köra dubbeltävlingar. 4-6 september kommer deltävling 1 och 2 att gå i St. Louis. 25-27 september kommer tredje och fjärde deltävlingen att gå i Monroe, Washington. 16-18 oktober kommer femte och sjätte deltävlingen att gå i Fort Worth, Texas. Och 20-22 november kommer deltävling 7 och 8 att gå på Irwindale i Kalifornien. Det var senaste nytt från Formula Drift alltså. Och med det var allting sagt för idag. Tack för att du har lyssnat. Lyssna gärna på våra tidigare avsnitt och glöm inte att ge oss betyg i din podcastapp eller på podchaser.com. Besök oss på www.driftzone.se eller i sociala medier för dagliga nyheter. Vi heter Driftzone på de flesta plattformar. Har du ett ämne eller en gäst som du vill att vi tar med i Driftpodden, så skicka oss ett meddelande på våra sociala medier eller skicka ett mejl till oss på driftpodden@gmail.com. Medverkande idag var Henrik Andersson, Robban Strandberg och Christer Hägglund. Ljudtekniker Robban Strandberg. Driftpodden är en produktion från Driftzone och produktionsåret var 2020.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.